Du lyssnar på Skådespelaren som tappade huvudet av Lars-Göran Persson. Uppläst av mig, Lars-Göran Persson. Dag 1. Fredagen den 13 april 2012. Kapitel 1. Det har kommit ett telegram till hennes nåd. Ingmar tyckte själv att han fick till repliken utomordentligt bra. Under repetitionerna hade han ibland stoppat in en kort paus innan ordet telegram, som för att föregripa dess olycksbådande budskap, och även försökt med en liten harkling, nästan som en hostning på samma ställe som om han letat efter det rätta ordet, sökt i sitt minne efter vad det var ett sånt brev hette som nu låg placerat på silverbrickan han höll i sin hand, och dessutom försökt lägga in så mycket undertext som möjligt i denna hans enda replik. Förlänga dess liv, låta spännvidden i hans röst få ta plats och klinga ut och fylla rummet. Men regissören, en ung islänning vid namn Burkney Magnusarsson, hade haft invändningar. Repliken skulle vara kort, informativ och diskret. Vilket det var precis vad den varit nu ikväll. Han hade för ett ögonblick varit så inne i sin roll att han trott att han hade glömt att uttala den, men förstått av sin medspelares, hennes nåds svar, tack Charman, det var allt, att han måste ha levererat repliken precis som den var tänkt. Inget överspel och inte heller något mummel eller tvehågsenhet. Det fanns till och med en särskild följespott riktad på telegrammet för att visa hur viktigt det var. Så det enda han egentligen behövde göra var att promenera in med det i den takt som ljusteknikern förde strålkastaren. Inte för fort och inte för söligt och med brickan i exakt rätt höjd. Nå, nu var det gjort ikväll igen och Ingmar kunde kosta på sig ett diskret leende och en avmätt bukning mot hennes nåd, grevinnan Vsevolodovskaya och de övriga högdjuren i den ryska societén, backa några få steg och därefter göra en tvärvändning på stället med högerfoten placerad snett bakom vänster innan han med bestämda steg gjorde sin sorti. Stövlarna hade han själv tagit hem efter premiären och försett dem med klackjärn för att få dem att låta mer. Det var utan regissörens goda minne, men kollegorna verkade inte bry sig eller så trodde de helt enkelt att det var så det skulle vara. Alla var ändå mest intresserade av sig själva och sin egen roll, så varför kunde inte han få göra det mesta möjliga utav sin? Namnet Jarman var också något han själv bidragit med. I romanen som dramatiseringen byggde på hade han bara hetat en betjänt. Men han hade som vanligt bemödat sig om att skapa en gedigen bakgrund till sin figur, var han kom ifrån, hur han såg på sin omvärld och inte minst vad han exakt hade gjort det senaste dygnet innan första entrén. Det var visserligen inget som någon frågat efter, men den fanns där. Nedskriven för hand i brevform med en så gott det var möjligt likadan gåspenna som en betjänt från den tidsperioden kunde tänkas begagna sig av. Nu hade han ju bara denna enda replik, men fanns ändå med vid tre andra tillfällen, till exempel när herrskapet Charnota anlände till godset då han var behjälplig med kapporna, samt med att dirigera den övriga tjänstepersonalen, egentligen en kvartett statister, hur och vilka de skulle ta hand om. På ett sätt tyckte han bättre om de scenerna där han inte behövde koncentrera sig så mycket på replikerna, eller ja, repliken, utan mer på sitt kroppsspråk, och detta att med varje fiber av sin lekamen framställa en lyhörd och i sina egna ögon allvetande tjänare. Han skyndade till sin speciella plats efter sin sorti för att som vanligt betrakta hur Asipov gjorde sin entré, hur han liksom fylldes av elektricitet och sen blixtsnabbt helt tömdes för att sen strama upp sig igen och så utslocknad falla i grevinnans armar. Han var lika fascinerad av detta varje gång han såg det och han visste att publiken kände likadant. Ändå kunde han inte låta bli att tänka hur det hade kunnat vara om han fått göra den rollen. De var ungefär i samma ålder, han och Vegard Høyseth Holmund, den norske skådespelaren som nu varit här. En...